CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Claes Lindström som är vice vd på riskhanteringsbolaget 4C Strategies. Välkommen hit.
Tack så mycket, roligt att vara här.
Man kan säga att ni är ett riskhanteringsbolag, konsultbolag, eller?
Ja, vi jobbar med risk, kris, övning, träning och vi tillhandahåller konsulttjänster och mjukvara.
Mm. Och era kunder är det alla möjliga, det är från myndigheter till Europeiska centralbanken,
ja,
till allt möjligt.
Vi har allt möjligt. Vi har från ett stort antal myndigheter i Sverige och i Storbritannien. Vi har Europeiska centralbanken. Vi har Europeiska unionens utrikesförvaltning. Vi har jobbat med de alla stora bankerna i Sverige och vi har jobbat med ett stort antal tiotal försvarsmakter.
Mm. Och jag tänker, vi sitter ju här mitt under brinnande coronakris. Eller håller du med om att det är en kris?
Ja, definitivt. Och jag håller med om att det är mitt i det hela. Det här är ju en situation som världen aldrig har upplevt. Och när jag säger aldrig upplevt så menar jag i modern tid. Vi hade ju spanska sjukan på 20-talet och tidigt 20-tal där. Men det var väl ingen som trodde här i januari att vi skulle sitta med nästan snart 20 miljoner smittade människor.
Mm. När det kommer en kris, jag tänkte vi skulle ta företagens perspektiv här.
Ja.
När det kommer en kris, vad är det vanligaste misstaget ett bolag gör?
Det vanligaste misstaget ska jag säga är att man vill stanna kvar i status quo. Det vill säga att man säger att det här kanske inte är så allvarligt. Man hamnar ofta i en liten förnekelseperiod och säger att vi väntar och ser. Och den information som kommer i det här tidiga skedet är ju oftast osäker och säger att vi kan inte agera förrän vi har fakta.
Mm. Hur lång tid har man på sig att agera, skulle du säga?
Det är svårt att säga, men det man kan säga generellt är att med sociala medier och med den liksom ökade kravbilden på företag så är tiden mycket kortare nu än bara för 5 år sedan. Så att jag uppfattar det som att hamnar man i fokus i mediernas och marknadens fokus så har man väldigt kort tid på att agera. Det är att om inte du börjar prata om din historia och hur du hanterar det så kommer någon annan göra det.
Mm. Du har ju liksom gjort en matris kan man väl säga. Hur du tycker man ska agera i en krissituation. Och där pratar du bland annat om det man vet och fakta och sådär. Och sen så pratar du också om antaganden.
Ja.
När ska man, även om man inte har så mycket fakta liksom på bordet och sådär, när ska man ändå börja agera och hur ska man tänka där?
Ja, men jag tänker att det viktigaste är att liksom vidta omedelbara åtgärder direkt. Det vill säga, kan man liksom, är det liv på spel och sådana saker? Att man liksom, det gör man fort. Och sen så börjar man ta ett steg tillbaks. Några hanterar det absolut omedelbara stadiet. Men det svåra är att ta ett par steg tillbaka och börja analysera. Och det du behöver göra då det är att kunna skapa en bild av läget. Och i tidig skede så är mängden fakta ofta ganska begränsad. Och då har du inte längre möjlighet, skulle jag säga, att vänta på att faktan kommer som du kunde göra för kanske 10-20 år sedan. Utan nu går det så snabbt. Så då måste man säga, okej, vid sidan av faktan, vilka antaganden kan vi göra om det som är inträffat och en rimlig händelseutveckling? Då är frågan, hur allvarligt ska vi se på det hela? Nej, du får göra ett reasonable worst case. Det, liksom, det finns ingen bättre vägledning än så. Då säger jag, jag vill jobba med olika scenarier. I ett tidskritiskt skede, har du inte tid med det? Det finns inte utrymme, din organisation har inte resurser, utan du får säga, just nu kör vi på att det är så här pass allvarligt läge, det är vårt antagande som gäller och det är det som ska styra vår respons. Och det är liksom, så första uppgiften för en kristeam är att okay, bedöm situationen då. Bedöm, vad är det vi står inför. Nummer två då är, och det här som jag upplever att många brister i, det vill säga att det gäller att peka ut riktningen. Alltså, vart ska vi någonstans? Vad är det vi ska uppnå? Då hamnar vi lätt i en situation där det blir antingen otroligt luftigt, liksom att man pratar om att vi ska rädda liv och så. Okej, ska du gå med en inriktning om att rädda liv till sjukvården? Liksom, de kommer ju skratta åt det. Liksom, du självklart håller på med det. Men du kan inte heller gå och säga så här, nej, men vi ska ringa den journalisten på den tidningen och ge följande uttalande. Det är för detaljerat. Du behöver peka ut en riktning och säga så här, det är de här tre sakerna som är viktigast för vårt företag i det här läget. Ett, säkra likviditeten. Två, skydda det här, tre något här. Liksom. Ofta är det ju, om det är något fysiskt, så är det ofta säkra välbefinnande för personalen, det är nummer ett då. Så det ska jag säga, det är liksom något man behöver tänka på. Men i Sverige och i många andra länder också, så är vi ovana vid att tänka strategiskt i ett krisläge. Vi kanske är snabba på att agera, men vi glömmer bort att säga liksom, vad är den huvudsakliga riktningen.
Men det känns ju som en så här mänsklig faktor. Liksom en kris kommer, och om det är en kris så är den per definition oväntad, eller?
Ja, precis. Ja.
Och liksom i ett oväntat, hur ska man då, innan krisen kommer, hur ska man fatta att när en kris kommer, då ska vi vara strategiska?
Ja, ja, det är ju i mångt och mycket en... Det är en träningssak, man behöver träna på det. Och sen så behöver man också få en förståelse i ett krisläge. Som du säger, så är det mycket oförutsägbarheter, osäkerheter. Och då behöver man inse att jag som företagsledare, eller jag som chefsjurist och så här, jag sitter som individ inte på hela svaret. Utan det bästa jag kan göra, det är att ha ett gäng människor som är duktiga, och vi har ett öppet klimat och säga, låt oss diskutera. Vad tänker du? Vad har du med dig i din ryggsäck? Liksom? Vad har du för saker och ting du kan bidra med? Och så diskuterar man, okej, vi gör bedömning att så här ser läget ut, vi har uppföljande rimliga antaganden, det är rimligt worst case, det är det här vi kör på. Bra, okej, då går vi över och vi har någon som hanterar de operativa detaljerade frågan just nu. Nu går vi, tar vi ett par stycken och säger så här, för vårt företag nu, vad är det som är absolut viktigast? Vad är det vi ska uppnå här nu? Jo, det är säkra välbefinnande för vår personal, det är säkra likviditeten, och det är att göra en reach out till våra viktigaste kunder och säkerställa att de får sina leveranser. Mm. Okej? Det är de tre grejerna. Ut med det, hela organisationen vet om att det är det här som gäller, och sen så jobbar vi med olika inriktningar med detaljerade åtgärder. Mm. Och sen, om jag har de här tydliga inriktningarna, då kan jag även kommunicera dem utåt och säga så här, då kan jag som vd eller vem vad jag har för befattning gå ut och säga, ja, nu är det så här, mycket allvarligt, vi har gjort följande bedömning av läget, de här tre sakerna är viktigast för oss.
Jag tänker på, vi har ju haft flera i näringslivet liksom väldigt kända skandaler. Vi har Volkswagen så här, avgasskandal till exempel. Och vi har också haft flera banker till exempel med, som har rapporterat, där det har kommit fram att det har skett penningtvätt till exempel. Alltså man skapar den egna krisen själv. Man är inte drabbad av en kris som kommer utifrån, utan krisen är något som finns inom organisationen och som man själv har liksom konstruerat av olika anledningar. Ja. Vad ska man säga? Vad är skillnaden mellan en extern kris och en intern uppstådd kris?
Jag har ju mycket större uppförsbacke när omgivningen eller marknaden uppfattar att det är din egen försumlighet som ligger bakom händelsen. Mm. Då börjar du verkligen uppförsbacke. Och det man kan konstatera då, det som är nummer ett, är ju att jag uppfattar som att då vill ju marknaden se att du är ärlig och uppriktig med dina tillkortakommanden. Och tittar vi på Volkswagen där, tittar man på deras aktiekurs som åkte ner rejält där, och de låg väl 25% under ett år efter också, tror jag. Där var det så, en av problemen när man läste lite utvärderingar, lite forskning på det, är att marknaden uppfattar inte att Volkswagen inledningsvis var ärlig i sitt sätt att be om ursäkt och att visa hur man ska gå vidare. Och då straffas man väldigt, väldigt hårt. Man kan jämföra med Samsung när de hade sin mobiltelefon som där batteriet började brinna, där man gjorde en total recall direkt globalt. Och man fick naturligtvis mycket stryk inledningsvis, men att det end of the day så gick det mycket, mycket bättre. Och det kostade ändå Samsung, jag tror, 5 miljarder dollar att göra den recallen, så det är ju ganska mycket pengar.
Att man faktiskt tar tag i problemet med en gång. Ja. Att marknaden ska se det.
Ja, och att marknaden uppfattar att du är ärlig. Mm. Att du inte liksom försöker liksom på något sätt smyga med det. För att har du redan trampat i klaveret genom din egen försumlighet och så gör du det igen, då blir du ännu värre, för då blir du liksom två exempel på att du är försumlig och är oärlig, och det är ju inte någonting som marknaden brukar gilla.
Först försumlig och sen oärlig.
Ja.
Eller så hänger alltihop i en och samma fläta. Men för, om jag tänker också på till exempel Swedbank, där var ju det ju också ett problem, var ju att den förre vd:n Birgit Bonnesen sa att de inte hade de här problemen till exempel när penningtvättsskandalen började rullas ut.
Ja, jag har jobbat med de flesta av de stora bankerna, så jag har svårt att uttala mig kring de olika bankernas specifik hantering, men generellt sett så kan man väl säga det att som jag var inne på tidigare, att när man uppfattas ha gjort något försumligt, då vill marknaden generellt sett se att du mer är ursäktande.
En sak som jag har tänkt på är ganska vanligt inom politiken framförallt skulle jag säga, men också då i näringslivet, det är ju att man helt enkelt byter ut en vd. Och en vd eller en generalsekreterare eller någon som har liksom ansvaret för en myndighet. Och ibland har jag tänkt så här, ja, liksom, det ska man ju göra, för den personen kanske är ansvarig om saker och ting har brustit. Men finns det någon så här kommunikations... Ibland har jag tänkt också, speciellt från politiskt håll, när det var så här Transportstyrelsen och så var det ju flera fall där folk liksom byttes ut. Och Anders Ygeman försvann från sin post och så vidare. Är detta liksom ett knep som ibland överanvänds, skulle du säga? Eller är det något som man verkligen måste göra?
Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Man kan ju se att det har ju effekt. Vi har ju hamnat i ett läge där många journalister förväntar sig, och även marknaden och medborgarna kanske förväntar sig, att det ska ske en konkret förändring, det vill säga att någon ska sluta.
Ja.
Och drevet ger sig inte förrän någon har slutat.
Ja.
Så att uppenbarligen så ger ju det effekt. Sen finns det väl några undantag, om vi tar till exempel med Benny Fredriksson, hela det drevet där.
Stadsteatern,
precis. Mm. Ja. Där är det väl så att jag hoppas ju på ett nästa utveckling där chefer till de som nu har fått avgå, att de i större utsträckning ställer sig upp och säger så här, men jag tycker att den här personen har, det där var inte bra, men jag har ändå förtroende för att den personen ska kunna liksom jobba vidare. Nu tycker jag att det blir, ja, det är väl effektivt, men det blir lätt att nu, den där generaldirektören, den skickar vi nu. Eller
ja,
den.
Alltså, som att det inte är löst riktigt, utan bara den här personen försvinner och nu är det nya tag. Ja. Men ibland så... Och tyvärr så blir det lite svepande här när jag säger så. Men ibland får jag känsla om att man inte riktigt går till botten med problemet, utan man bara, okej, tack så mycket, det var det. Liksom, nästa, att det är någon också som, vad kallas det, man får vara synd.
Ja, får bära hundhuvudet.
Ja, men liksom att man utser det så här, en syndabock. Och nu så tar vi bort den här personen och nu så blir det mycket bättre.
Ja.
Och då kan jag känna, men vad har hänt under allt det här?
Nej, och där uppifrån kanske man känner sig att då har man liksom frånhändat sig det egna ansvaret, att liksom, nu har vi sparkat den här personen, då är det inga blickar som rikas mot mig längre om jag var inblandad på något sätt. Mm. Och det blir en fräsch start och sådana saker. Men det är klart, nu är jag lite yrkesmänniska på det här området, men jag personligen tycker att det är lite tröttsamt, det ska jag säga.
Ja, du gör det också. Ja. Ja, för då har du något mer exempel där? Bara.
Min bild är väl att liksom, titta, journalistiken går, en del av utvecklingen av journalistiken är att man går mer mot de här riktigt liksom, fördjupande reportagen. Inte så många, men vi har ju några tidningar som gör det i alla fall.
Affärsvärlden.
Ja. Där läsarna vill läsa, hitta ner på djupet.
Ja.
Och då tror jag att jag hoppas att det kommer leda till att man liksom får en fördjupad förståelse för att sparka en vd, sparka en generaldirektör. Ja, det kan man göra, men det är liksom, att säga att det är en lösning på problemet, det är det ju sällan.
Nej, det är det. Och sen så kanske man inte ska sitta kvar. Om man inte har kunnat stoppa någonting eller om man har varit ansvarig för någonting, så då finns det ju inte förtroende för den personen. Och finns det inte förtroende kan man ändå inte vara kvar.
Nej, om man bryter mot vissa regler, man tar Transportstyrelsen till exempel. Ja. Liksom, det är uppenbart att man... Att där gjorde generaldirektören saker och ting som inte var korrekt.
Ja.
Då förstår jag det.
Ja, precis. Ja, och kanske, jag vet inte om det är det ett jättebra exempel. Jag vet inte, det var flera som fick gå där i den vevan.
Ja, alltså vi hade ju, nu ska vi se, det var väl två av ministrarna som avgick frivilligt i samband med detta. Och sen generaldirektören fick väl, blev ju avskedad.
Om man ser på börsbolag som är bra på att hantera kriser respektive inte så bra på att hantera kriser, vad finns det för skillnad där, skulle du säga?
Nej, men det jag ska säga är att och det är alltid svårt att generalisera exakt om krishantering, för att mycket handlar ju om, hamnar jag i blickfånget eller inte?
Ja.
Och hamnar jag i blickfånget, nu är det, då är det väldigt tydliga krav på att jag måste agera.
Mm.
Och de som inte hanterar sig bra, då, det är de sådana som hamnar i en liten förnekelsefas och säger att vi sitter tysta här och hoppas att det blåser över.
Mm.
Och jag tror att trenden de senaste 5 åren har varit att det blir mindre tolerans och mindre acceptans bland journalister och marknad och kunder att bara låta folk sitta tysta, utan nu alla har sin egen röst på sociala medier och då finns det förväntan att de stora bolagen också ska ha det. Så jag skulle säga, nummer 1 är det här att om du inte vill respondera, du förnekelse. Nummer 2 är väl det att du inte verkar, alltså du verkar inte ta saken på allvar, du verkar inte självkritisk, utan du vill visa hur duktig du är istället. Det uppfattar jag att det blir man bestraffad hårdare för nu än tidigare.
Väldigt mänskligt väl?
Ja absolut. Ja, och jag tror också så att inte minst alla de gångerna där högsta chefen är den som pekas ut och så ska den personen sitta mitt i kristeamet och hålla och diskutera där. Och jag tror att i sådana sammanhang så behöver man göra så, då behöver man lyfta ut den personen och säga så här, tyvärr det handlar om dig personligen. Vi behöver ha en öppen diskussion och jag tror inte vi kan ha det med dig i det här rummet.
Mm.
Och det där tror jag är, man glömmer bort, som vi pratade om det tidigare, men man glömmer bort den mänskliga komponenten. När jag var med, var inblandad i hantering efter 7 april-händelsen, Drottninggatan, terrorattentaten där, då var det en person som satt med i hanteringen som är väldigt erfaren, väldigt duktig, men han fick inte tag på sin fru. Han ringde henne och han kunde ju inte sitta och jobba med hanteringen, för han var ju bara fokuserad på, har min fru skadats eller inte, lever hon?
Mm.
Och jag tror just att en kris uppfattas ju ofta som att en del av världen kastas som kull, och är jag då den som är granskad, utsatt, då är det väldigt svårt att kunna förhålla sig objektiv. Och i många fall finns det också inte en öppenhet i klimatet, utan man måste säga så här, nu är alla i den här gruppen ska hjälpas åt att diskutera, vi ska ifrågasätta varandras synpunkter, åsikter, inte varandra, men vi måste vara öppna. Och det tror jag att det missar man ofta. Och då blir det så att då högsta chefer kanske säger men vi gör så här istället. Så sitter folk och tänker så här, fast det här är nog inte bästa sättet. Men då är man van i hierarkier och vill inte säga någonting.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart 5:e år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Vi återkommer till Drottninggatan faktiskt om en liten stund, tänkte jag. Men jag tänkte också på liksom börskurserna och sådär, vad det gäller liksom börsbolagen som är bra på att hantera en kris och som är mindre bra eller dåliga på att hantera. Kan man säga
något? Ja, det är intressant. Det har man gjort. Jag har hållit mycket utbildningar och övat och tränat folk, och naturligtvis måste man också vara grundad i forskning, inte bara egna erfarenheter. Och tittar man på bland annat en forskare, Dr. Deborah Pretty från Oxford University, som har hållit på med det här sedan 93. Mm. Då hon gjorde första analys 93, sen gjorde hon en analys 2000 och sen 2018, och tittar på kriser där mycket fokus på ryktesrisk. Och där kan man konstatera att 2000, när hon gjorde analys av ett antal Fortune 500-företag som hade varit inblandade i kriser, tittar man på vilka var duktiga, vilka var mindre duktiga. Hon kallar det winners and losers. Och ett helt handelsår efter att en kris inträffade, de som är winners, de ligger 23 procentenheter högre i börsvärde än losers. Och då kan man tycka 23%, det är ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är på ett år då. Och men spolar man fram till 2018, då är alltså skillnaden mellan winners och losers nästan 50%. 50%-enheter. Så att, och hon förklarade med att sociala medier och även liksom den här acceptansen för misslyckande har blivit lägre. Så att liksom misslyckas du nu, straffas du hårdare. Och du får sån enorm publicitet nu på ett annat sätt än du fick kanske 2000 när sociala medier inte fanns.
Men hur ska man tänka? Är vi liksom så hårda att det också kan leda till en slags överreaktion? Eller har vi blivit, är vi liksom i kapp? Är detta adekvat eller ska vi lugna ner oss lite grann?
Nej, det är en väldigt bra fråga där. Man kan ju säga såklart att om du är ett bolag som hamnar i kris, så hamnar du ju i blickfånge på ett helt annat sätt. Du omvärderas och granskas hårdare av liksom analytiker och så naturligtvis. Men tittar man på hennes forskning så är det så att ett år är ganska lång tid efter en kris. Mm, mm. Du ligger alltså liksom
särskilt nästan på börsen får man ju säga.
Ja, precis. Och du ligger alltså nästan 50 procentenheter från varandra om du är winner eller loser. Mm. Det är, så att vi brukar säga det när vi kör utbildningar för olika ledningsgrupper, att jag brukar ofta säga så att jag tar reda på vad är börsvärdet på det bolaget, och sen så räknar jag ut först 23% och sen 48%, och så frågar jag så här, är det någon som vet vad den här siffran betyder? Och jag menar, pratar vi då allt från 50 miljarder kanske eller till 100 miljarder, då börjar folk säga du.
Och om man då är på andra sidan, man sitter där och man försöker hänga med och köpa och sälja lite aktier och så. Ja. Hur skulle du då tänka om det går ett dygn, du ser en kris, det går ett dygn. Ja. Vad är en bra eller dålig strategi då?
Ja, det är viktigt att säga det också. Att,
eller okej, en vecka då?
Ja, det är viktigt att säga att alla bolag straffas negativt inledningsvis. Ja. Alltså första veckan kanske. Liksom, ja. Då brukar det vara att du åker ner kanske 10-15%. Ja. Liksom, om snittet nu då. Mm. Ja. Så där kan du inte, liksom, där kan du inte tolka det. Men det handlar om det är som sagt att verkar det som att bolaget tar frågan på allvar, kommer fram som ärliga, lagom självkritiska och handlingsinriktade. Mm. Gärna att du ser att vd:n eller någon hög befattningshavare står och säger det här. Mm. Nu, och du tycker att han eller hon verkar trovärdig. Ja, då är det nog ett bolag jag skulle titta närmare på. Särskilt eftersom jag vet att det liksom då kommer bestraffas inledningsvis. Det hade definitivt varit intressant, absolut. Mm.
Och om du å andra sidan då skulle se vad då för någonting?
Nej, men det om jag då ser ett bolag som är i blickfånget men som inte kliver fram, och framförallt om jag börjar känna att det, liksom, de verkar spela lite, inte riktigt vill vara ärliga, då skulle jag nog bedöma att de där kommer gå ner.
Mm. Vad det gäller förresten ärliga, en sak som har blivit, som har drivit upp kurser ganska mycket, lite i alla fall innan covid-19 kom, men som man kan tänka sig kommer göra det också framöver, kan man tänka sig, det är ju ESG-värden och sådär. Och det får mig att tänka att vi kommer ha fler liksom klimatkriser framöver. Fler företag kommer att småfuska med detta. Detta vet jag inte, men detta är något som jag tror kan hända. Har du några sådana krisspaningar om vad som kan komma? Och,
ja, nej, men jag tror att ju mer energi och kraft och resurser ett bolag lägger på saker och ting som stärker varumärket, liksom, och du vill ha en premium för att du har ett starkt varumärke och en stark liksom, rykteskomponent där. Om du framkommer att du inte är ärlig där, då tror jag att du kommer att straffas ganska hårt. Det vill säga om du liksom genar i kurvorna där och säger nej, men vi jobbar jättemycket. Det var ju lite det Volkswagen gjorde med, så att säga, titta vilka bra utsläppsvärden vi har, titta vad liksom, vilken miljövänlig biltillverkare vi är, som visar oj, det var inte så.
Det här var en väldigt bra make-up-artist som
men det är klart att det är också upp till huruvida media och andra börjar granska det också.
Ja, men om jag förstår rätt, så är det också så här, glappet mellan varumärke och den faktiska produkten, det ska liksom inte, det ska inte vara särskilt stort helt enkelt. Det är bra ifall allt är ganska intakt och genuint. Ja, ja. Alltså genuina saker verkar marknaden se igenom.
Ja, och det definitivt. Och det jag brukar säga också är att om jag hamnar i en oförutsedd kris, det är jättesvårt att veta, okay, hur ska vi tänka? Liksom, vad ska vi stå för? Mm. Ja, så här, har du som företag några värderingar? Mm. Ja, jo, det har vi. Mm. Ja, det kanske kan vara läge att titta vad de står av och säger där och låta dem vara styrande för din hantering i krisen. Mm. Säger du att du ska vara kundnära och liksom effektiv och handlingskraftig, ja, då bör nog det prägla din hantering. Mm. För att om det är så att jag som företag, jag kommer ihåg det var för ett gäng år sedan, jag tror att det var någon förvaltning i Göteborg där som hade väl varit på dåligheter på någon fastighetsmässa i Frankrike där och liksom kommer fram där och
jag tror att det var någon klänning som blev en lunch eller
ja, precis, det var någon klänning som blev en lunch eller det var väldigt dyrt mineralvatten där.
Ja, exakt. Jordnötter, en väldigt hög jordnötsnota är annars en klassiker.
Ja, just det, just det. Ja.
Nej, men, som inte förekom där tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Nej, men och det är ju naturligtvis inte bra. Ja. Det de gjorde var ju däremot att de gick till någon liksom PR-byrå och sa hjälp oss hantera det här. Mm. Och PR-byrån kom tillbaka med liksom fördröj informationen till journalisterna och liksom håll tillbaka och svara inte. Mm. Och då var det någon smart journalist som sa ja, men ni har ju som värdering, ni ska vara transparenta. Mm. Och då blir det lite så att okej, om inte jag kan förlita mig på det här företaget eller myndigheten eller kommunen som säger att vi står för det här, men det gäller inte i ett krisläge, varför skulle jag då tro på den i ett vardagligt läge? Så att, har du bra förankrade värderingar som du och ditt bolag tror på, låt dem vara styrande i krisen.
Om vi tar ett sånt en sån superkris och tragisk händelse som terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Ja. Du var med där och krishanterade.
Ja, jag blev ombedd att delta i hanteringen och jobbade lite med analys då, det stämmer.
Var det under det skedde eller efteråt?
Ja, jag var på plats tror jag en knapp timme efter det inträffade, så satt vi ett antal personer i en ledningscentral och jobbade med koordinering där. Ja.
Hur var det?
Det var...
För det är ju en väldigt unik händelse i Sverige i modern tid, alltså på alla sätt.
Nej, och det var den här typiska reaktionerna. Jag var i New York 11 september 2001 och det är samma sak, någonting otroligt oväntat inträffar, det är svårt att ta in. I det här sammanhanget nu 7 april så stod jag och höll föredrag på företaget. Och så var det någon som sa att Claes, nu det verkar ha hänt någonting borta vid Åhléns. Jaha, okej. Okay. Och sen så gick det några minuter till. Ja, det här verkar allvarligt. Ja, men då vi bryter på det här. Och sen så fick jag ett telefonsamtal och sen så gav mig till ledningscentralen. Och det var ju naturligtvis väldigt hektiskt och liksom väldigt högt tempo då, där nere. Och det är också som, det är alltid svårt att efteråt så vet man hur det gick, men när vi satt där nere då kom ju de här ryktena om att det var skottlossning inne på Åhléns, att det var skottlossning borta vid Odenplan, vid Sankt Eriksplan. Vi fick uppgifter om att liksom maskerade män gick omkring med automatvapen inne på Åhléns och sköt. Och det är naturligtvis, då blir man ju väldigt bekymrad och orolig. Mm. Och sen så kommer ny information som visar. Men framförallt så är det ju det är otroligt stressigt, det ska man säga.
För jag tänker också på till exempel Breivik. Länge så trodde ju media faktiskt, det var, jag tror Aftonbladet var först ut där och rapporterade. Då trodde man ju länge att det stora var de attentatet som hade varit mot regeringsbyggnaderna i centrala Oslo. Ja, det var ju liksom att här har det hänt något väldigt stort och sen så kunde man jobba ostört, eller han då, med massmördandet utav ungdomar och så. Ja. Så att liksom, påverkade det någonting hur ni tänker? Liksom, här är en liten grej, men liksom...
Ja, precis. Ja, men det som är alltså det mest pålitliga indikatorn om att ett terrorattentat ska inträffa, det är att ett annat attentat precis har inträffat. Så att en av liksom grundantaganden då var ju att vi måste utgå från att det kan inträffa ytterligare attentat.
Man riktar blicken åt ett håll och så jobbar man med något annat.
Ja. Ja. Och där vet jag att polisen har väl haft det som en nästan stående regel, i alla fall att om någonting inträffar i Stockholm så stänger man ner kollektivtrafiken för att man vill inte liksom möjliggöra det. Så att det är klart att det handlar om att hantera händelsen som sådan, men också planera för att det kan inträffa andra saker så att inte alla resurser bara läggs på ett ställe.
Det är något som hela världen har lärt sig, kan man säga.
Ja, vi har ju
också haft... sen 11 september.
Ja, precis. Och jag skulle framförallt säga i Europa, skulle jag säga så här, sen 2015 tror jag det var ungefär, när vi började se saker och ting. Det var Köpenhamn, det var Paris framförallt, då hade vi ett antal allvarliga händelser, och sen så hade vi, vi hade i Storbritannien och vi hade i Belgien där vi svenskade.
Flygplatsen,
Ja, precis. Och tunnelbanan i Belgien där. Det var ju samma sak, det var två ställen där. Och svenska kvinnan som dog, tror jag, var väl i tunnelbanestationen. Alltså.
Men nu liksom, har det skett, har vi blivit mer, är vi liksom på tårna här i Sverige vad det gäller såna terror, alltså nu så känns det som att det där har lagt sig lite.
Ja, det har det gjort. Jag tycker att liksom den hanteringen som var 7 april 2017 var ju väldigt mycket, mycket bra hantering från inte minst av polisen och sjukvård, och det berodde på att polisen hade ju på grund av de här händelserna som hade varit året innan lagt väldigt mycket kraft på att träna liksom, hur hanterar vi terrorattentat. Och lite är det som så att alltså, Sverige ligger i en väldigt trevlig del av världen. Vi har inte liksom behövt lägga jättemycket resurser på förbereda sådana saker, för att vi har inte särskilt mycket naturkatastrofer, och vi har inte varit med i krig på länge. Självklart vi har haft de här statsministermord, utrikesministermord, och vi har haft tsunami. Estonia och tsunami och så. Men om man jämför med den största andra delar av världen, så är det liksom mycket, mycket lugnare och mycket, mycket trevligare i Sverige, vilket gör att vi då kanske inte har det mindsetet. Jag har jobbat med banker i Storbritannien till exempel, de har ju en helt annan inställning till terrorattentat, för att de från 70-talet och framåt. Så i Sverige så har vi på gott och ont har vi haft en trevlig tillvaro, vilket gör att då är det inte naturligt att lägga jättemycket kraft på att förbereda sig.
En sak som jag har tänkt på, det är just flygplatser. Jag vet när jag åkte till och från Ben Gurion i Israel. Och då är det ju avspärrat flera kilometer liksom runt hela den flygplatsen. Ingen kommer ju in till flygplatsen som inte är kollad. Nej. Men i Sverige till exempel, och i de flesta andra länder, och efter Belgien också, så spärrar man ju inte av liksom runt om en flygplats. Har du någon tanke kring det?
Alltså, det där är en jättebra fråga. Där tittar man på, jag vet inte vilket land det var där, men det var väl att någon gång gick de in i ankomstsalen också har liksom terrorgrupper gått in, och där har det varit helt oskyddat. Ja. Där man kunnat komma och stått jättemycket människor och vänta på anhöriga och så har man bara rivit av en bomb där.
För jag checkar allting så fort jag kan och bara försvinner från liksom det första steget. Sedan Belgien.
Nej, det handlar ju om hur mycket resurser och mycket ansträngningar vi vill lägga på det. Det är klart att om man tar Israel så har de sin historia med mycket, mycket allvarliga händelser där. Och i Sverige och resten av Europa så vi lägger inte särskilt mycket kraft på det, trots att det har hänt ett antal grejer.
Men gör inte det? Är det någon...
Nej, jag tror att det är... Jag tror att, alltså,
det är så här,
minnet är kort. Minnet är kort. Det händer nya saker och ting. Och... när vi väl har kommit över, jag menar, vi tittar på i Sverige, vad var det tog nu kommer inte, då tog det ett, tog det två år att man fick upp såna pollar utanför regeringsbyggnaden efter det som hände i Oslo med Breivik. Liksom, man var så här, två år, det är ganska lång tid, men då är det liksom, då är det ett antal instanser som ska vara inblandade och man ska tycka till och diskutera. Så att jag tror att vi skjuter undan att det kan inträffa, tänker jag, men vi kör på.
Ja, nej, precis. Det är bara så. Ja. Ja, för det andra kanske blir för mäckigare. För en annan sak är ju också med skolor, även om vi har haft det här liksom, ja, i Trollhättan till exempel, så är skolor också helt oskyddade.
Skolor är helt oskyddade och vi har ju sett några attentat i Finland, i Sverige.
Ja,
vi har haft Trollhättan som sagt var där, som vi hade tur tack vare otroligt modigt agerande från en av de anställda där, och polisen agerade jättebra också, men det är klart att det är en mardröm att liksom vi får en skolskjutning i Sverige. Absolut.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i Marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se, och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Var går gränsen, skulle du säga, mellan att vara krismedveten och sådär, och skapa skräck och vara aningslös? Det måste ju ändå vara. Ja. Eller har du någon annan modell för?
Nej, men jag tycker så här, om jag tänker att om jag är företagsledare, då är det ju min skyldighet att ha en tydlig uppfattning om vad gör vi om vi drabbas av en kris.
Mm.
Vad är vår grundläggande idé? Vad är grundläggande plan?
Mm.
Och det jag uppfattar som är brister många gånger är att man låter det här hanteras någon annanstans i organisationen, för att tänka, det här händer ju inte.
Mm.
Vi kommer inte drabbas av det.
Mm.
Och jag uppfattar det som att efter 7 april-händelsen med terrorattentaten där, så pratade jag med ett antal företagsledare efteråt, och många av dem upplevde ju en enorm frustration och besvikelse över att de visste inte vad de skulle göra.
Mm.
De är vana att leda sitt företag, men där visste de inte, för liksom, informationen fanns inte. En del började gå hem, de kanske satt nära i city. Skulle man hålla kvar personalen, skulle man skicka hem dem? Och de tappade liksom, jag uppfattar att de själva sen, de tappade lite ansiktet, i alla fall för sig själva, att de visste inte vad de skulle göra. Och i dessa tider, ska jag säga så här, ja, sitter du i Stockholm City, då behöver du ha en idé i ditt huvud, om du är företagsledare, om vi drabbas av attentat, vad gör vi då?
Alltså, jag måste, vad hade du gjort?
Nej, men vad hade jag gjort? Nej, men jag tror att jag behöver ha en uppfattning om, så här, vad är viktigast för mitt företag?
Mm.
Och då är sånt läge så här, nej, men personal, väl och ve för personal kommer alltid vara viktigast.
Mm.
Okej, okay? Just det.
Och deras anhöriga.
Ja, precis, och familj. Och sen så beroende på vad jag har för verksamhet. Men tittar vi, om det smäller liksom på Kungsgatan någonstans, vad gör jag liksom alla restauranger och sånt där? Det är jättesvårt, ska jag skicka ut mina kunder? Ska jag låta dem vara kvar? Om du vill komma in några människor utifrån, ska jag ta in dem då? Det kan ju vara en ytterligare attentatsman eller kvinna.
Mm.
Så det är så. Nej, men jag vill veta så här. Ja, personalen och dess anhöriga, det är viktigast för mig. Okej, bra. Då gör jag så att då safear jag hellre och säger låt stanna kvar här, vi uppfattar att vi är på en säker plats.
Mm.
Det är en viktig grej. Och sen så behöver man säga så här, okej, ja, vad är våra viktigaste businessåtagande? Liksom, okej, kan vi göra en, nå ut till, till våra prioriterade kunder? Liksom, kan vi kroka arm med dem och säga så här, låt oss hjälpas åt?
Mm.
Har jag liksom det, har jag det på plats, om vi pratar attentat, ja, men då har jag hyfsat koll på läget. För jag menar, i ett kris kan du aldrig förvänta dig att lösa någonting till 100%. Jag brukar skoja om och säga så här, jag har aldrig hittat boken Perfekta beslut fattat i kris. Det finns liksom inte.
Kan inte du skriva? Du har väl några exempel?
Ja, men, det, jag, men för mig är det liksom good enough är good enough.
Ja,
liksom,
ja.
Fatta beslut, kom igång, kör på.
Ja.
Så att när det gäller... Och tittar man på liksom vilka typiska scenarier kan, om jag är börsbolagsvd eller något sånt, vad kan jag drabbas av? Ja, men då har du måste räkna med attentat. Mm. Det är en sån grej, smack. Då behöver jag ha en idé om okay, vad är viktigast för mig där?
Mm. Kom ihåg nästa, för jag bara tänker på attentat. Många säger ju cyberattentat.
Ja, liksom. Ja precis, jag kommer.
Ja, det kommer. Ja.
Ja, så att en fysisk händelse, det kan vara attentat och sådana saker. Mm. Det är liksom det en grej. Mm. Sen är det här med om du hamnar i en situation där din trovärdighet är nedsolkad. Det vill säga liksom att ni har gjort någonting. Liksom det kan vara penningtvätt, det kan vara dåliga leveranser, det kan vara liksom fusk med siffror och sådana saker. Okej, hur hanterar vi en sån situation när vår trovärdighet sätts på spel?
Mm.
Då behöver jag liksom fundera på det. Okej, vad är viktigast för oss i sånt läge?
Mm.
Ja, klart på det. Och sen så har vi liksom naturligtvis med cyberattacker som är ju jättestort redan och kommer ju att bli större. Det vill säga att okej, har jag en tydlig idé vad som händer om mina viktigaste informationstillgångar inte längre tillgängliga? Liksom, det ligger nere. Hur påverkar det min verksamhet? Det är otroligt, otroligt viktigt. Och har du dem, liksom, har du attentat, har du liksom din trovärdighetsfaktor och liksom, cyber, har du de tre, har du en hyfsad idé om vad du ska göra? Ja, då är det ganska bra. Sen har vi ju liksom covid-19. Ja, men det är klart att om vi pratar liksom, om vi pratar citat här så är det en known unknown. Det vill säga att Donald Rumsfeld sa det vid en berömd presskonferens för ett par år eller för 20 år sedan var det nästan. Att hela världen visste att det kan underkomma en pandemi.
Mm.
Liksom, det är inget nytt. Men ingen visste när den skulle komma och hur den skulle drabbas.
Mm.
Och då är det ju liksom det svåra då är att när du ställs inför någonting helt nytt. Okej, hur ska jag tänka på ett vasst sätt för att kunna hantera det?
Mm.
Och då är jag ju inne i det här med att jag måste acceptera att okej, jag befinner mig i ett osäkert läge. Jag har inte fakta på bordet, då måste jag göra vissa antaganden.
Mm.
Och då får man antingen göra ett antaganden som är liksom worst case eller best case.
För detta är en known unknown.
Ja.
Ja. Kan du bara reda ut det lite grann?
Ja, men han pratade ju, Donald Rumsfeld pratade ju om att det fanns tre saker. Liksom. Det fanns known knowns, alltså saker och ting som vi vet om finns.
Mm.
Det kan inträffa.
Och som vi förstår.
Som vi förstår, ja, precis. Precis. Ja. Och sen så pratade vi om known unknowns, som är saker och ting som vi känner till, men vi vet inte hur det ska utspela sig. Pandemi är en sån sak. Mm. Liksom. Det är så att vi vet att det finns något som heter pandemi, men att det skulle vara komma nu från Kina och det skulle sprida sig, det visste vi inte.
Mm.
Och sen så är det tredje grejen är unknown unknowns, det vill säga att saker och ting som vi inte vet om att det ens existerar kan drabba oss. Och de är ju naturligtvis väldigt mycket svårare att säga vad det kan vara. Men det handlar ju om det här att i ett krisläge när jag är pressad så behöver jag säga så här, okej, jag måste ha ett öppet sinne och det bästa sättet att ha öppet sinne är att ha andra människor som vi diskuterar tillsammans och säga så här, det här är fakta på bordet just nu, det räcker inte för oss för att vi ska kunna agera, då måste vi göra en bedömning, ett antagande och då är det rimligt att ta ett ganska, tycker jag, reasonable worst case, det vill säga att vi tror att det kommer bli mycket värre, okej, då behöver vi förbereda oss för det.
När jag pratade en gång med, eller gjorde intervju med en advokat, han heter Björn Riese, och han har liksom, han var en av pionjärerna i det utredningsarbete som advokater och advokatbyråer ägnar sig allt mer åt. Och han sa en gång ganska intressant tyckte jag, att när vi bedömer krishantering och hantering överhuvudtaget efteråt, då är det svårt att tänka bort det som vi vet nu, som vi faktiskt liksom när vi satt där och jobbade med någonting, så visste vi inte det. Och det är svårt att tänka bort den kunskapen vi har idag när man då blir... Det är liksom mänskligt. Det är jättesvårt att göra.
Jag blev väldigt glad när att han delger en sån djup insikt. Ja. För att jag tycker att jag har tittat och följt ett antal utvärderingar och olika händelser. Och den här kunskapens förbannelse, det vill säga att det är så svårt att tänka bort, precis som du är inne på, vad jag vet nu och jämföra med dem där och då. Och det tycker jag liksom när man till exempel har synpunkter nu på covid-19-hanteringen, så är det viktigt att tänka så här: okej, vad är det jag har synpunkter på? Är det hur vi i Sverige agerade i januari, februari eller mars? Mm. Eller är det april?
Mm.
Kan jag sätta mig in i vilken kunskap som fanns där och då? Mm. Och det där tycker jag är att ofta så misslyckas man med det i olika så här utvärderingar, nu pratar jag publika sådana, för att man tycker att man liksom, att ni borde gjort så. Ja, men den slutsatsen baserar du på vad du vet nu.
Mm. Vad man visste liksom 5 maj som man inte visste 5 januari.
Ja, och tittar man på covid-19-hantering där, så kan man säga att alltså, Folkhälsomyndigheten går på mindre än 15 dagar på sin 5-gradiga skala när det gäller risk för samhällssmitta, från till liksom mycket låg risk till mycket hög risk. Det är liksom mindre än 15 dagar hoppar man 5 steg.
Mm.
Det är för att liksom kunskapen kom invällande samtidigt, man visste inte om det.
Mm. Mm. Hur kan man träna sig på det då? Eller är det ens relevant? Det är ju i och för sig också när man blickar tillbaka så här historiska händelser, eller också när man blickar tillbaka till det som folk lite elakt kallar för så här PK, liksom, nu får man inte säga det längre, och hur kunde man prata så på den tiden? Eller tv-serien Friends har ju liksom kritiserats också. Finns det något, liksom, kan man öva sig på att analysera utifrån att man skalar bort det man vet nu och sätter sig in i det som man inte visste tidigare?
Ja, det kräver ju en enorm ödmjukhet, ska jag säga. Och det kräver ju också en viss erfarenhet att kunna göra det. Och jag tror att man behöver också då liksom lära sig fokusera på vad är det vi vill bedöma. Alltså, är det liksom, är det beslut, är det kommunikation, eller vad är det liksom, vad är det vi vill gå till botten med? Jag uppfattar det som att det är ganska svårt. Det är ganska svårt att göra det.
Det är en svår övning.
Ja, det är en jättesvår övning. Och jag uppfattar att ofta misslyckas man det, då går man in istället och tittar på inte minst advokatbyråer eller revisionsbyråer. Då går man istället in och tittar på, okej, vad säger er plan? Mm. Er plan säger att ni ska göra det här. Och då konstaterar man, er plan säger att ni 2 gånger i varannan timme ska skicka en skriftlig rapport. Det har inte ni gjort. Mm. Därför ger vi er underkänt i den här hanteringen.
Mm.
Ja, fast det är inte riktigt det handlar om. Men eftersom det är svårt att komma till pudelns kärna, så går man in och tittar på liksom, har man följt pappersplanen istället. Så jag brukar alltid säga det när jag kör utbildning eller tränar folk, att det som står i eran plan att ni ska göra, måste ni göra. För att när ni får en extern granskning efteråt, så kommer de att säga så här: hej, ni har sagt att ni ska göra det här, och så gör ni inte det.
Men det är också liksom, gör inte en pappersplan, menar du väl?
Nej, men jag menar att den pappersplanen du har måste du följa.
Mm.
För att får du en extern granskning efteråt, så kommer de att säga så här: varför har ni inte gjort så här? Ni har sagt att ni ska göra det.
Mm. En sista sak här. Man ska förbereda sig för en kris och så vidare. Men när ska man liksom börja med det? Alltså, du håller på, alla är ganska tidspressade. Alla, liksom, och visst, du har ju på... Kanske är det så att de finansiella instituten ändå har kommit ganska långt, det vet vi inte, med sina compliance, växande compliance-avdelningar och så där, som är ju en slags kris... krisorgan liksom, håller det på att bli och så. Men hur ska man, det fattar inte jag riktigt hur man ska hinna det.
Det är en väldigt, väldigt bra fråga där, och där handlar det om att alltså, stora kriser kommer alltid påverka företagsledningarna. Och då behöver företagsledningarna ha, som jag var inne på tidigare, ha en förståelse för att vi har 3-4 typiska händelser som skulle kunna drabba oss. Och för mig är det så att okej, det behöver jag acceptera, det är en del av mitt jobb, och att det kan inträffa, och jag behöver ha en idé, ungefär så här ska vi respondera. Det är liksom, har jag det på plats, har jag så här, men i det händer det här, då brukar vi liksom, kan vi tänka de här fakta, och så brukar vi göra ungefär så här antaganden, och i det här läget, i händelse av att vår trovärdighet ifrågasätts, då är det de här 3 sakerna som vi tycker är viktiga att komma ut med och driva. Har jag det på plats, då är jag ganska väl skickad.
Och om jag förstår rätt, om man inte har det på plats, skulle det nästan kunna vara ett brott mot aktiebolagslagen eller något sådär, för att man förlorar så mycket i värde man inte hanterar en kris väl?
Ja, precis. I alla fall borde väl aktieägarna ha ganska starka synpunkter på det, tycker jag. Liksom att, inte minst ju, som jag sa, forskningen visar att vi pratar upp till nästan 50% skillnad i aktie.
Som är andras pengar ju.
Ja.
Det är ju liksom ganska sällan bara de egna pengarna.
Ja,
men skulle man kunna se sådana case drivas? Ni var inte förberedda på det här och då kan man alltid säga, men vi kände inte till att det här kunde påverka kursen kanske.
Nej, men det är en bra fråga. Jag tror att vi kan tänka oss en sån utveckling framåt där som jag sa tidigare, att min uppfattning är att acceptansen för misslyckanden blir bara lägre och lägre. Och där sannolikt så kommer ju liksom värdeskillnaden i bolag som är winners och losers bli ännu större. Så det är klart att långsiktiga aktieägare borde tycka det är sånt intressant. Absolut. Mm.
Jag säger tack till dig, Claes Lindström, vice vd för 4C Strategies, för att du kom till podden Affärsvärlden magasin.
Tack så mycket.
Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helene Rothstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen, det hittar du i magasinet Affärsvärlden och på sajten affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!